Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Han vi köpte lägenheten av, han hade ju någon dille på betong. Så att massa olika, dels olika väggar var bara så här, ja, betong. Hela badrummet är helt betong.
Och så jävla dålig info i podden.
Köksbänken är i, gjuten i betong.
Vad fan, vad är det jag hör? Fan vad fint att du är tillbaka. Är det ett år sedan eller?
Jag bara gjorde någon minut när jag satt på någon buss någonstans. Det var väl den här säsongen.
Satt på ett flyg.
Flyg var det.
Ja, just det. Men det var ju en kort sekund.
Ja, det får vi fan säga.
Det var en kort jävel. Och då tar vi och hälsar lyssnarna välkomna och säger hej. Det är den här veckans avkastpodd som är på gång. Rösten ni precis hörde där tillhör ju en, vad ska vi säga då, comebackande, eller i alla fall inkikande Emil Berggren. Hej, hej.
Hej, hej.
Fan vad vi har saknat dig.
Jag såg att ni hade problem att få ihop det, Charlie, med en sen, ett sent avhopp. Så då tänkte jag, fan, jag har inget att göra. Jag kan vara med några minuter kanske, om man får det.
Är det inte så att du alltid har varit lite av en lagspelare?
Jo, faktiskt. Men det är några andra gånger som jag också känt att ni verkar ha svårt att få ihop det. När Christian inte kan och så har Josef haft en tuff måndag. Men då har jag skitit i det. Men idag kändes det lite värre än vanligt.
Mm, härligt. Välkommen.
Eller är det så att du har grejer som du vill säga?
Ja, jag använder det här som en sorts reklamplattform för allt som Sävehof ville passionera ut.
Sävehof spelar ikväll klockan 18.00 mot
Ja, just det. Dubbla match idag.
Möter faktiskt halv, det gör vi, men det var inte det.
Och Partille Cup får man gärna anmäla sitt intresse för. Om man vill vara volontär.
Men fråga inte om kvitton när ni köper glass i kiosken.
Oj, oj, oj. Man får alltid kvitto i Patrik Kjöp.
Ja, självklart. Och Josef Pujol där presenterar sig själv. Och Christian Albinsson också. Det är ju ett bra gäng det här.
Ja, det kan nog gå.
Josef på glatt humör gissar jag. Efter att ha tagit en stor skalp i helgen.
Ja, jag är på glatt humör. Det är det jag som oftast...
Skärn, det är ju inte
direkt avgörande var han också.
För att vi vann med ett och jag gjorde ett mål, eller vadå?
Exakt så. Ja. Det, mål vi
det var 1-0 dessutom, tror jag, eller något sånt där. Så det var också så.
1-0 är viktigt att få.
Ja, mentalt övertag. Mm. Nej, men ja, det var en väldigt viktig match. Alltså, danska ligan är väldigt jämn. Så det här var lite en... fingervisning om vi skulle upp och slåss om andra platsen eller liksom topp tre, eller ner och slåss om typ plats fem kanske, eller 4-6 kanske. Så på så sätt var det väldigt viktigt. Och vi hade ju en del, alla de här toppmatcherna i höstas spelade vi oftast på bortaplan och förlorade dem. Så vi har haft lite sådana där att vi slagit då. Skjern hemma är en av de toppmatcherna. Ska vi möta BSH hemma nästa vecka någon gång. Och så har vi Holstebro hemma och lite sådär. Så vi har lite tuffa hemmamatcher. Då är det bra om vi kan plocka lite poäng.
Får jag fråga, för i höstas så var det ju ofta så att ni torskade lite runt Champions League-matcherna. Men nu är ni helt ut ur det. Det är inte som att om man åker ur Champions League så hamnar man i någon sån EHF-tjusanhusen eller Challenge Cup.
Nej, och det är, vi har faktiskt, nu har vi, ja, ska man inte jinxa det, men vi har 5 raka segrar nu. Och har startat vårsäsongen jävligt starkt, alltså inte bara... Alltså resultatmässigt. Men vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde under hösten liksom, över tid. Sen hade vi vissa punktinsatser i hösten som kanske var på också på lika hög nivå. Men nu har vi spelat 3 matcher tror jag. Där vi spelat riktigt bra i alla 3 matcher. Och jag tycker man märker att vi inte spelar Champions League längre.
Nej, för det var det som jag tänkte skulle vara min nästa fråga. Är det bara Champions League-grejen? För vi har ju sett det på många klubbar då. Dels har vi sett det på er, vi har ju sett det genom åren på Kristianstad. Det har ju varit en sån guldgruva att betta på motståndarna till Kristianstad efter dem eller precis innan de har spelat Champions League. Bergis, du som är här nu, ni har ju haft lite samma grej med Sävehof under hösten. Det har varit känts i alla fall som att det var tungt att slåss på 2 fronter. Är det så jävla avgörande?
Så är det absolut. Lite beroende på vilket sorts lag du är. Jag tycker ju att Kristianstad för något år sedan kunde damma av ganska enkelt i svenska serien, handbollsligan, när de hade, alltså de hade ju en väldigt bra andra uppställning också. Sådär. Vi har ju inte riktigt haft exakt den bredden och så lite otur med skador, så vi har ju verkligen, det fenomen du beskriver har ju verkligen passat in på oss. Delvis också GOG, ni har också haft en del skador i år.
Ja, men också lite tycker jag med sig i alla fall att det här med att unga lag som inte är vana vid att slåss på 2 fronter, där tycker jag att man kan märka det mer tydligt än rutinerade lag så att säga. Jag kan tycka typ att de tyska lagen generellt är väldigt bra på att vinna med 3 bollar mot Nordhorn i ligan. Samtidigt såklart, då går ju de också på miner ibland. Men där tycker jag, alltså det är det här med Champions League och resandet och mentala tröttheten och också samma sak har vi pratat en del om där, att bara vi kan förbereda oss ordentligt på motståndare. Det kunde vi inte riktigt i höstas. Där var vi tvungna att nedprioritera att man bara hade en träning innan match och då hinner man inte gå igenom allt som man kanske kan behöva gå igenom och sånt där.
Vi har till och med haft en liten... ska man säga, en tillbakakaka eller en omvänd känsla av det där. Nu när vi mötte Alingsås sist, ett Alingsås som vi senast, jag ska inte säga att vi blev spelade av banan, för det var jämnt i 25 minuter kanske, men sen blev det ändå typ, jag tror de ledde med 8-9 mål ett tag. När vi var inne i en tuff period, nu mötte vi dem mellan 2 Europacup-matcher där de verkligen behövde lägga manken till i båda matcherna, där de faktiskt i slut sen åkte ut. Men då mötte vi dem mitt emellan. Det var någonting som gav oss lite energi. Alltså vi var lite på gång, kände oss friska och fräscha, och då visste vi lite vad de stod inför. Sen var visserligen inte Tern med, det kan ju också ha gjort sitt av förklarliga skäl, men vi kände ju att okej, nu får vi bara lika, men med lite mer tillfälligheter med oss så skulle vi kunna vunnit den matchen med 7-8 mål faktiskt. Om vi hade fått ett ryck i slut på första, när vi bränner 2 frilägen och bollen går rätt i händerna till de som får kontra in 2. Så istället för att vi går till 7 går de till 3. Alltså sådana grejer. Den känslan som vi hade inför den matchen hade vi nog inte riktigt kunnat stå i om vi inte själva visste vad vi har känt i det negativa läget. Så det är ju en viss rutin som man får av det.
Ni nämnde ju ett par grejer där. Dels att det är liksom resandet och sen det mentala och att man har lite mindre tid till matchförberedelse och sådär. Om ni skulle ranka dem, vad är det som väger tyngst? Vad är det som liksom gör det svårast i allt det där?
Såklart den fysiska och mentala belastningen. Det var i och för sig väldigt svepande. Men dels det här med, alltså att man inte hinner fysiskt återhämta sig mellan matcher och också... ja, att mentalt ladda om till matcher. Och särskilt då lite det som du pratade om Kristianstad. Man märkte, okej, det är lördag vi spelar mot Barcelona nu. På onsdag möter vi Arnäs och nästa helg möter vi Flensburg. Den där Arnäs-matchen blir ju ännu tråkigare då än vad den kanske är annat för Kristianstad i,
ja, och i det sammanhanget. Kanske framförallt för de där Olafur Gudmundsson-figurerna, Stig Tore, Moen, alltså de som är så himla bra. Det kanske är ännu svårare för dem. Ja, men du nämnde det, Bergis, lite vid, i förbifarten där, men Alingsås åkte ju alltså ur Challenge Cup, heter den, va? Mot Bukarest. Mm. Ett Bukarest som nu ligger på sjätte plats i rumänska ligan. Hur ska vi ranka det utträdet? Är det superdåligt eller är Bukarest bättre än vad det låter som?
Utifrån förutsättningarna som blev med, jag tror Samuel Limbe blev sjuk på plats och så någon annan blev sjuk på plats och så hade de väl lite, jag tror att var det Johan Nilsson som inte kunde spela överhuvudtaget. Det blev lite krångel i truppen helt enkelt. Så okej, då är det okej att spela lika i Rumänien. Men givetvis, utan att underskatta ligan allt för mycket, alltså rumänska ligan är inte kattskit liksom. Det finns ett par smygjuggar och några, fan det är lite afrikaner där, egyptier och tunisier som spelar på relativt hög nivå. Men nej, jag hade absolut innan trott att Alingsås skulle gå vidare. Jag tycker faktiskt att det är lite svagt. Men sen vet man inte hur mycket alla skador och sjukdomar hade påverkat det. Så jag ska inte stå och peka och säga att de har gjort det asdåligt. För jag tror att man behöver ha lite mer info för att veta.
Men smygjuggare vill man ju veta lite mer om. Vad betyder just en smygjugge?
Ja, men en smygjugge är ju faktiskt en gubbe som ett jättebra exempel. Nu måste jag bara ta reda på vad fan han heter. Vi kan förklara honom först.
Alen Kujovic. Kulovic.
Nej, han var en offentligt dålig jugge. Det var han. Nej, men det finns bland annat. Vi mötte med Ålborg så mötte vi Bukarest, det bästa Bukarest för några år sedan.
Dinamo, va? Är det bästa?
Ja, men det finns ett annat Bukarest, CSM eller vad fan de nu heter.
CSM var ju de som slog ut Alingsås.
Alltså CSM var bättre för några år sedan. Det där går lite upp och
ja, så kanske.
För nu är det väl Dinamo som ni åkte ut mot, va, Josef?
Precis, ja. Precis.
Okej, ja, men i alla fall. Då mötte vi dem och då hade de en hög nia som vi så här, kolla på videon, fan den där gubben är ganska bra. Han var så här halv ung jugge som ingen har hört talas om. Och så gjorde han mot oss kanske typ 8 mål i ena matchen, så gjorde han kanske 8 i den andra. Men han gjorde typ 7-8 mål i alla matcher, kändes det som i alla fall. Och sen några år senare, då stötte jag på honom, då spelade han i Tatabania som ändå är ett sånt ständigt topp 3-lag typ, topp 4 i alla fall, i Ungern. Som har ganska bra budget, kan få ganska mycket bra spelare, är helt enkelt ett jävligt bra lag liksom. Och sen var han med i Kroatiens landslag ett halvår efter det. Det tycker jag är urtypen av en smygjugge.
Mm. Det är ju så att det finns ju väldigt många juggar överallt. Och alltså, de har ju dåligt rykte för att det finns så många och ibland så jag nämnde Alen Kulovic som är den här legendariska högernian som var i Savov något år och men även typ han Arsenic, ja, men han är ju legendarisk eller på det, alltså han blir lite kult efteråt liksom. Mm. Men han Arsenic som gick till AIK, då tänker man ju på sådana, men det finns ju sjukt många bra juggar som spelar i diverse olika länder runt omkring som vi som svenskar inte har koll på, precis som juggar har dålig koll, alltså den jugoslaviska motsvarigheten till Avkastpodden sitter ju inte och pratar om inte vet jag, Felix Klar, för de har aldrig sett han i landslaget när de pratar om svenskar. Mm. Men skulle de möta honom skulle de inse att helvete vad bra han är. Så att så är det ju såklart. Det är väl det som jag tänker att med just med smygjuggar.
Min jugge heter Jakob Vrankovic.
Högnia. Han spelar nu i...
Men Emil och Christian vet ju inte vem det är. Och han har en del i Kroatiens landslag. Ganska många matcher.
Vet du vart han spelar nu?
Ja, det vet jag. Men jag måste tänka. Vad i helvete? Är han tillbaka i Bukarest?
Han är spelare i Dynamo Bukarest nu.
Ja, precis.
Som andra högnia där. Ja, precis. Men och jag, apropå det här med, för att återgå till Alingsås uttåg, så jag såg inte matcherna och har dålig koll på CSM Bukarest. Jag känner igen, jag vet deras mittnia är jävligt duktig, han är brasiliansk landslagsman, har nog runt 100 landskamper för Brasilien. Så att de har nog några bra gubbar, men jag tycker ju också att det blir att man ibland, eller jag ska sägas, övervärderar hur bra den svenska ligan är ibland. Och det här tycker jag ändå är ett tydligt tecken när den svenska ettan åker ut mot den rumänska sexan. Mm. Sen är det såklart det är andra resultat som man ser i Europa nu till exempel. Man pratar väldigt sällan om den spanska ligan, om hur bra den är, för att man vet att den har varit bättre förr så att säga. Men de gör också just nu, tycker jag, väldigt fina resultat i Europa.
Bidasoa ligger ju fyra till exempel, och de kissar ju omkring på oss i
precis och vi har ju pratat en del om min vän Patrik Lindblad spelar ju Quenca, och de slog ju Holstebro då, som ligger två i den danska ligan, och spelade lika nu mot Nim som ligger tre eller fyra i den franska ligan. Det är många. Det finns många ligor och lag runt om i Europa som är bättre än vad man tror. Ja, det gör det verkligen. Alltså. Verkligen.
Mm. Får jag fråga en grej? Om motsvarigheten till juggarnas då och unge använder hen smygjugge som ett begrepp när man ska sälja in en spelare. Låter vi, man vill ha en smygjugge, känner jag.
Mm. När vill du ha en smygjugge?
Det är också alltså, alla smygjuggar är också chansjuggar.
Jo, men exakt. Det kan bli en krydda liksom ändå.
Mm. Men det kan också bli Hammarbyaktiga fotbollstermen från 90-talet.
Ja, videojuggar.
Videojugge kan också bli. Ja.
Men jag tänker att inbyggt i smygjugge så läste jag in en positiv konnotation. Till skillnad från videojugge då. Mm.
Ja, absolut. Men det kommer alltid med en liten risk.
Ja, jo. Men det blir också en riskpremie här, att man kanske kan få smygjuggen lite billigare, men man kan få bra utfall om det visar sig bli en jugge.
Att du har mycket chansaktier i din...
Ja. Jag gick igenom min pension nu med min pensionsarbetare Per Nyberg.
Högrisk.
Exakt. Det finns en skala på 1-7 på de här fonderna, hur de presterar i avseende risk då. Och jag har ju sexa rakt igenom som min profil då. Mm. Jag hade alltid Afrika ett tag, men det tyckte Per Nyberg idag att vi skulle ändra på. Så nu har jag lite Indien också.
Ja, men det är rimligt att sprida sina högrisker. Det slog mig nu att vi ska ju passa på att gratulera dig också, Bergis, nu när du är här till det blivande faderskapet.
Ja, det... Ja, tack. Tack, säger man.
Kul som fan för dig. Trist som fan för landslaget då, som får klara sig utan Jamina Roberts från och med nu och framåt ett tag.
Mm. Ja, så är det ju. Det tar ju några månader det här.
Ja, det gör ju det. Och vi ska ju säga att en och anledningen till att Charlie inte är här är ju för att han blev pappa i helgen. Så att det blir ju en fin årgång där 2020 i Partille om ett 15, 16, 17 år.
Just det. Vet man att det är du som är pappan, Emil?
Nej, alltså...
Bra fråga.
Tack. Ja, alltså, jag kan ju inte vara 100% säker förrän vi tar det obligatoriska faderskapstestet timmarna efter födseln.
Just det.
Va? Gör man det? Nej.
Nej, det gör man inte. Det var skämt.
du har väl... Helvete, jag tänkte först att jag har blivit blåst här, för något sånt fick inte jag göra.
Din fru bara, nej, men man gör inte det.
Nej, alltså, det är ingen som gör längre. Det är så fruktansvärt omodernt. Okej. Okay. För jag kommer ihåg att jag reagerade lite på att jag var tvungen att skriva på ett papper att det var jag som var pappan. Och då gick en sköterska igenom så här, ja, det här har ju alltså skett. Och för 9 månader sedan har du koll på att det var så här, ja... Det kan ju ha varit exakt vem fan som helst. Jag har inte min tjej inlåst i källan på gott och ont.
Nej, precis. För det har de nämligen mitt emot vårt kontor, ska vi bara säga. Lite realtidsrealism. För att den här grejen, det är ju närmast en såfilm om ni har sett den. Alltså mitt emot vår port på Tavarsgatan så har ju varit människor inlåsta just, som du, vad det verkar. Och de hittar ju en bakom en falsk vägg.
Ja, det är i ett konstnärskollektiv på Södermalm. Ja. Det är så... Ja.
Mitt emot oss nu.
Ja.
Men vi spelar in.
Sofistikerad nyhet. Jag tänkte ju att vi skulle ta Jamina Roberts frånvaro ur landslagstruppen för att gå igenom landslagstruppen. Det har ju nämligen tagit ut då de landslagstrupper för både ett OS-kval och ett EM-kval. Och det var ju du som noterade, Josef, att det skilde sig lite åt. Trots att trupperna är, vad ska vi se här, den ena grejen, OS är 16 mars och EM-kvalet är... bara några dagar efter, en vecka efter, så är det ganska stor skillnad i trupperna. Bland annat så byter man ut hela högerkanten mellan de här två trupperna.
Ja, precis. Och till den första i OS-kvalet då, så är det Nathalie Hagman och Emma Färnis. Och sen då till EM-kval så är det då Daniela Gustin och Matilda Lundström. Och ja, alltså jag förstår det bara inte. Det är så svårt att göra. Det kanske finns något jättebra. Det kanske görs någon intervju som är ute på handbollslandslaget eller någonting. .se då. Som förklarar det här. Men när man bara ser trupperna så är det ju väldigt märkligt att man då gör det. Det bytet. Det förstår jag faktiskt inte alls. Men det kanske finns en jättebra förklaring på det. Emil Berggren har inte hört något. Du som ju har lite inblick ibland.
Nej, men min känsla är ju att jag tror att ni kommer hålla med mig, eller jag hoppas det. Sveriges trupp, alltså OS-kvalet går i Valencia, de spelar 3 matcher på 3 dagar. Och man kan väl säga till det första lägret här då, 20-22 mars tror jag det var. Där är det väl bästa laget. Alltså, och sen är det bara faktiskt, det är 3 matcher där. Sen 25 ska man EM-kvala mot Tjeckien och sen 4 dagar senare Tjeckien hemma. Så det är många matcher på kort tid, vilket jag tror är ett argument till att byta, alltså växla.
Jo, alltså, det var min tanke också att de nedprioriterade det ena eller andra. Men eftersom det bara är...
Tjeckien är inte svindåliga, där de inte. Men Tjeckien ska man slå, och det är ändå ett ganska... Alltså, de har fortfarande ett ganska bra. De har både Westberg, Messing, Strömberg, Petrén, Blomstrand, Lindqvist kvar. Alltså Lager och Lindblom. Så det är inte kattskit de kommer med.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ja, och det är därför jag menar att det hade ju varit, då hade jag förstått det ännu mer nästan om de bara typ till andra truppen då mot Tjeckien hade tagit ut någon slags ligalandslag eller någonting. För då hade det varit en tydlig signal att okej, vi vaskar.
Ja, men så dåligt är inte Tjeckien.
Nej, precis. Men det blir ändå då en chansning som jag inte riktigt förstår syftet med. Det är det jag menar.
Ja, okej. Jag tror att du... Ja, jag köper hur du tänker. Men jag... När jag ser laget så tänker jag att de vinner med 10 mål mot Tjeckien. Och då kan man kosta på sig och byta lite.
Det är ändå så relativt stor skillnad. Alltså,
ja, det tycker jag.
Ja, okej. Ja, det är väl det. Jag vet ju också att Nathalie Hagman, hon har ju haft en del skadebekymmer. Nu är det här visserligen en månad bort, så att hon borde bli klar från sin. Hon har problem med en fot. Men det kanske också spelar in då.
En annan som också har problem med foten är ju Bella Guldén, som inte kommer vara med i någon av de här matcherna. Det är ju ett tungt avbräck. Tur då att det inte är så där fruktansvärt tuffa matcher.
Nej, även OS-kvalet är väl mot...
Det är Spanien första, sen har de Argentina och Senegal. Så
ja, precis.
Egentligen skulle man ju kunna laborera redan där, men jag vet inte hur man tänker det.
Nina Dano från ditt gäng, Emil, debutant, och Klara Lerby.
Klara Lerby tycker jag är så jävla bra. Alltså man sitter ofta och skäller på... förbundskaptenen att man känner att de missar saker, de har inte örat mot marken, men det fanns snyggt gjort och liksom plocka upp henne. Hon har varit jävligt bra bara över en tid här nu, så det är snyggt, bra gjort. Och det var också till OS-kvalet, så det var ju den riktiga truppen, eller man ska säga.
Ja, hon är med i bägge.
Ja, precis, så det var bra. Bra gjort, Signell.
Även Dan och mig båda, va, tror jag.
Mm.
Ja.
Jo då, titta. Ja.
Vi har faktiskt, ja, det blir det som vi skämtar om i början. Men det är fina stycken som våvar de här faktiskt.
Ja. Ja, men det är kul. Och vad är det man säljer, vad är det man köper biljetter till Partille Cup nu då?
Ja, jag ska, det var inte meningen, så jag kommer inte gå på det. Men vi jag är glad och stolt.
Ja, 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 men och när vi är på landslag och landslagstrupper och sånt där, så har ju du snappat upp en grej, Josef, som jag tycker är jätteintressant. Det var ju en detalj i en intervju med Glenn Solberg, men han har ju poängterat att han letar lite mer då efter tvåvägsspelare än tidigare. Och det har ju fått oss att börja fundera lite på, ja, men vad har vi då för potentiella spelare på väg in då? Vad är det för några som kan debutera då, som är bättre tvåvägsspelare än det vi tidigare har haft? Och vi har ju fått åtminstone två, kanske tre tydliga kandidater från Bundesliga de senaste veckorna. Vilka är det, Josef?
Ja, det är väl Olle Forsell, Schäfert, Jonathan Karlsbogård och Adam Lönn du syftar på, va?
Det var
Anton Lindskog kanske.
Ja, det var Lindskog, Karlsbogård och Olle Forsell som jag var ute efter. Men ja. Mm.
Ja, men även Adam Lönn är en kandidat god som någon.
Säkert, men honom har jag inte sett spela eller läst något om heller.
Men det ska sägas att i den här intervjun då hade han också uttryckligen sagt, för att det var en, då pratade Johan Flink och Glenn Solberg om Kim Andersson och Niklas Ekberg eventuella comeback eller något sånt där. Då på frågan om vilka andra kan vara aktuella. Och då sa Glenn Solberg uttryckligen att det finns flera spelare i Bundesliga som gör det bra, men som inte då har varit med i landslaget tidigare. Och det är ju typ de spelarna som jag nämnde då. Och nu var ju påpassligt nog så sändes ju också Betzlers match mot Rhein-Neckar-Löwen. Där är ju både Olle och Anton var helt fantastiska. Och de spelade till sig ett oavgjort. Jonathan Karlsborg gör ju också jättebra. Och har ju varit med i rundans lag två omgångar i rad nu.
På vänsternio. Königspositionen, ja, som de säger där nere i Tyskland. Det är fan inte lätt.
Nej, verkligen inte. Och det är just det där att vi har ju fått en väldigt bredd med väldigt många vänsternier. Alltså vi har ju fem då vänsternier som spelar i Bundesliga. Och även då Kim Ekdahl i Frankrike. Så att det är klart att det är högre konkurrens nu än vad det var för några år sedan. Och just det där med att Olle och Anton då står ju som treor ihop i Wetzlar, och även då Karlsborg kan spela trea och två, så att de ger ju verktyg till en tränare som gör det enkelt, och eftersom Glenn då uttryckligen är ute efter tvåvägsspelare på ett annat sätt än vad han tycker att Sverige var i slutet där med en del många två byter han för försvar, så finns det verkligen möjligheter för dem.
Det måste ju spela väldigt stor roll att man har att man spelar tre tillsammans i klubblaget. Det är väl en position som känns otroligt viktig, att man har kompisen där bredvid som man vet vad hen gör.
Ja, det underlättar ju såklart, men samtidigt vet jag inte om det är viktigare än att man är liksom spel, alltså man är kompatibla ihop en individuell kunskap. Sen ska jag säga om Anton Lindskog är att han tycker jag lider av en annan konkurrenssituation än vad det är på, just nu på vänsternio faktiskt.
Mm.
Även om alltså att just på mittsex är det ju, där känns ju till exempel Andreas Nilsson extremt given. Där är väl lagkapten, va? Nej, Jim Gottfridsson. Ja, men en av lagkaptenerna.
Han blev utsett året spelare förra året.
Precis, och härförare i försvaret. Och så Jesper Nilsson också, som nu har lite skadebekymmer visserligen. Men så att den är inte lika lätt, tycker jag.
Det ryktas väl om att Darj har några riktigt stora klubbar ute efter sig.
Mm. Han förlängde ju med Bergersheim, men har enligt rykten då haft de tyska storklubbarna har ju varit sugna på honom. Men det blev det ingenting av den här gången. Men det blir säkert någonting mer i framtiden att han spelar i en större klubb än Bergersheim. Mm.
Men kan jag få höra lite då, ni som ser det mer Bergs och Pojol, tänker jag väl framförallt på dem, men kanske också Christian, du har ibland så överraskar du mig att kolla på ganska matcher som inte jag ser i alla fall. Vad är det för steg som Olle Forssell, Schäfert och Jonathan Karlsbogård har tagit sedan de lämnade handbollsligan?
Jag har sett Vätsla ganska mycket. Och eftersom att jag har varit där också så var jag ändå ganska glad när jag märkte, när jag fattade att Olle skulle gå dit. För jag tyckte inte att Olle var på något sätt, han hade till och med gjort en ganska darrig CVH-period när han blev klar där. Han var ganska dålig på våren innan han gick till Vätsla. Men det är ett bra ställe att gå till för att de har en jävla tålamod med dig. Anton Lindskog, de började diskutera förlängning med Anton Lindskog innan han ens hade gjort sitt första mål den säsongen vi var där. Jag tror inte han gjorde mål på första 8-9 matcherna, men de var ändå jättenöjda med honom, vilket i min värld var jättekonstigt, men de såg något. Och så tålamod i klubben har gjort att Olle i alla fall har, alltså, han spelar ganska, han chansar inte så mycket, han spelar stabilt. De har tydligt satsat på dem så att de har fått lärt sig av sina misstag. Och samspelet med Anton är väl egentligen där som jag känner nyckeln i deras utveckling. Alltså att de två har fått grottat ner sig i varandra. För att individuellt så är de inte så här, alltså det är inga monsterförsvarare, de är inte bäst i Bundesliga, men tillsammans så har de någonting. De släpper inte in mycket mål. De är väldigt duktiga. Så de har, där vill jag nog med, där vill jag känna att klubben kanske har legat bakom väldigt mycket av att de har fått den möjligheten till en ett samförstånd eller en utveckling tillsammans. Sen har ju Anton alltid haft, alltså han har jävla mycket boll i sig och har ganska bra målsinne. Det är ju en grej. Olle gör ju sällan över 5-6 mål, men det händer ju ibland. Mer oftare nu också. Så att han, Olle har egentligen tagit de stegen som man trodde han skulle kunna göra. Olle är ganska bra på allting. Bra på genombrott, kan skjuta från 9, har hyfsat spelsinne. Men han tar små steg hela tiden. Han utvecklar allting. Det går inte skitfort för han utvecklar. Men de har levt med att han, Olle kommer bli bra om ett tag. Och han tar små steg hela tiden på allt faktiskt.
Ja, och jag tänkte faktiskt, jag vill hålla med att jag tycker inte att det är så att varken Olle eller det lilla, ska jag säga, att jag har sett av Karlsborg heller, att de har liksom någonting som utmärker dem mer än nu än tidigare. Utan jag tycker bara att de har liksom successivt utvecklats av dels förtroendet, men också såklart det här med att de möter bättre spelare och hårdare, och det är en bättre miljö liksom, och att de utvecklas av det.
Jag tycker Karlsbogård har, nu lyckas jag faktiskt se det senaste match, för att jag vet inte om man kommer ihåg det, för jag är ju inte med så ofta i podden längre, men min gamla bästis från Vätslar, Evars Klesnic, har ju gjort någon sån här monster comeback där, för de spelade division 3, division 4 i området Lemgo. Så de snappade upp honom efter att de fått lite skador, och plus att de har sålt sin ungerska högernia Bartok till Irun faktiskt, Bidasoa, som vi tidigare nämnde. Så att de plockade upp honom, han gjorde 2 mål sist, och det, när jag ser, jag vet inte, vad gjorde Karlsson, gjorde han 7 va?
Ja, något sånt där, typ.
Ja, jag tror han gjorde 7, och då, jag vet inte om jag såg alla målen, men han är ändå alltså, ja, som Josef eller som jag var inne på, Molle, det är samma gubbe, bara att han är lite mer disciplinerad, han väljer lägena jävligt bra. Han är farlig i alla moment på något sätt. Han är inte bättre än andra toppspel eller vad man ska säga. Men han är jävligt disciplinerad helt enkelt. Karlsgård har han är och sen han är bildskön. Han är härlig att kolla på.
Mm, ja, absolut. Ofta väldigt.
Jag måste gå. Jag har samling om 7 minuter.
Nej, men på riktigt. Du måste dra då 5 minuter om Färöarna killen. Ja, men 3 då. Ta oss igenom från den här succén han gjorde i Göteborg till att han kom till Partille. Komprimera på 2 minuter.
Och jag tror inte jag kan det heller.
Nej.
Han har varit skadad. Och så kom han tillbaka som där. Det är också jättebra utav honom. Ambitiöst, disciplinerat. Hej då.
Hej då.
Ja, vilket härligt inhopp av Bergis i alla fall.
Verkligen, men det enda jag ville höra om nästan, inte den där. Det var just det här.
Ja, men då har vi ju...
Jag har faktiskt pratat om Färö-killen med några som har bättre koll på honom än vad någon av oss tre har.
Mm, kul.
Och de tyckte han var lite väl upphåsad.
Mm.
Så det var väl en... Men det skulle bli spännande att se.
Ja.
Det var också synd med det faktiskt. Med, jag håller med dig att han stack. Jag var också lite nyfiken. Jag ville att han ska berätta lite mer om sin sportchefsroll. Men faktiskt, det får vi kanske ta en annan dag.
Vi har ju goda incitament för att plocka in honom igen nu då.
Ja, nu har han öppnat på dörren ju. Lite grann.
Då är vi där som sådana riktiga Jehovas vittnen och bara sparka in foten så kan han inte stänga den dörren igen.
Är de ute fysiskt fortfarande eller löser de det mer online, Jehovas?
Vet inte, det var ett tag sedan de knackade på här i alla fall. Mm. Men de kanske jobbar på andra ställen, inte vet jag. Nu ska vi se då vad fan vi är i schemat. Kan det börja bli dags? Nu har vi betat av de landslagsspelarna.
Känner du Olle Forssell Schäfert, Pugo? För att vi hade, det tänkte jag också vara roligt när Bergen var med, men vi hade ju med honom en gång när vi sände live från Partille Arena i avkast. Och Bergen var med sin siden sarong. Han såg ut som Ebbot ungefär. Och Olle verkar vara en jävligt kul kille. Och vi hade mässat och man märkte att han hade en skön jargong. Så jag trodde jättemycket på det samtalet. Men han blev som förstelnad när kamerajäveln dog igång.
Ja, Olle är en väldigt härlig kille faktiskt.
Jag tror att han har liksom sådana grejer i sig när han blir bekväm med kameran sen. När han lägger av kanske. Och så. Som en expert, eller?
Ja, kanske. Kanske.
Nej, det tyckte bättre. Du inte.
Nej, men jag vet inte. Det där är du bättre på att se eventuell liksom shining framför kameran. Det är du bättre på. Det har inte jag riktigt tänkt på. När det
Nej, men jag trodde ordet. Att det skulle vara shining. Men det var ju inte shining. Men jag tänkte att man kanske hade
kunnat... Det ska man ju få lära sig lite också. Exakt. Situationen också.
Mm.
Ja, det var bara det.
Det jag vill prata om nu är ju att Ove Helsingborg har sparkat sin tränare och fått effekt direkt på det, eller hur Josef?
Ja, Christer Lindgren har fått lämna tränarstaben och ny ansvarig blir Mats Engblom med hjälp av Joel Tulldal och Per Kalén. Jag ska erkänna att Ove Helsingborg är ett av de lagen jag nu har sett minst av i årets handbollsliga. Och jag såg inte heller matchen mot Lugi. Men det man kan säga var att det var en jäkla chansning med Christer Lindgren eftersom de hämtade honom från division 2, tror jag.
Ja, och jag kommer ihåg när vi pratade om det, när den värvningen blev klar, att när man tittade på hans track record bakåt så var det inte bara nu det var lite osäkert eftersom han kom från division 2. Det var ju 3-4 klubbar han hade varit i precis innan och inte gjort det så bra. Vilka det nu var. Men, ja.
Mm. Nej, och Ove Helsingborg är ju en förening som liksom, de satsar ju ordentligt och hämtar hem bland annat Anton Månsson inför året. Och de ligger ju risigt till där nere och har ju varit ett klassiskt jojo-lag de senaste nästan 10 åren. Kände vi sig väl manade till att förändra någonting. Nu slog de med Lugi på bortaplan som ju verkligen är en fin skalp. Samtidigt så vet jag också av er egen erfarenhet att det brukar ju bli så där första matchen efter en sån där på något eller vänster så brukar det funka liksom.
Man sprattlar till liksom.
Precis, och sen så brukar det ändå bli svårt att ha liksom framgång över tid. Men det räcker ju nästan för Ove Helsingborg. De ska ju bara klara sig kvar nu, så att liksom de här 2 poängen är ju superviktiga, så att det kanske är att det bara, även om det bara blir ett sprattel, så kan det ju ändå liksom vara värt det.
Ja, jag vill också ta upp Ove Helsingborgs spelschema. Om det nu blir så att de får effekt på det här tränarbytet så har de möjlighet att plocka rätt många poäng. Lyssna här. Först har de Varberg hemma. Den måste de ju vinna. Sen har de Rebergslid borta. Kan de ju vinna. Guif hemma. Sen Alingsås borta då i och för sig. Svårt. Men sen Hallby hemma. Och Sävehof hemma. Och Önnered borta. Det känns som att de typ har chans i alla de matcherna.
Ja, verkligen. Verkligen.
Det är inte ofta när man ligger tredje sist i tabellen som man har den känslan.
Nej, precis. Och sen ser det ju också så att det när man överväg om man då ska sparka sin tränare, då måste man ju alltid tänka på vad är alternativet.
Mm.
Ett evigt sånt bra exempel är ju till exempel, det är ju visserligen i fotbollens värld, men när får jag ta det? Eller är det märkligt om jag tar det?
Nej, vi kan väl prata fotboll.
Ja, precis. Men när Liverpool sparkade Brendan Rodgers. Då var ju det också en stor anledning till att han fick sparken, var ju för att Jürgen Klopp fanns tillgänglig. Så det var ju inte bara hans liksom färdigheter som man tar i beaktande. Och där är ju nu att i och med att Ove Helsingborg har då Mats Engblom och Per Kalén i staben, och Joel Tulldahl tror jag var assisterande redan innan, så blir det ju enklare för dem att de behöver liksom inte hämta någon ny ledig utifrån, utan kan lösa den här då interimtiden på egen hand liksom.
Ja, men, och det är ju det vi har pratat om i Ystad IF som gör det så enkelt för dem att byta tränare, för att de har haft då sonen Kalén i tränarstaben redan och så.
Precis, precis. Så att, nej, det brukar också det här med tajmingen att göra det innan, alltså i och med att man då ofta sprattlar till och göra det och nu bygger vidare på det självförtroendet som den här Lugi-serien kan ge in i de här livsviktiga matcherna som kommer mot de här grannarna i tabellen.
Mm. Ja, för jag var och kollade på allsvensk handboll i helgen och det finns ju någonting, för det är ju de som ligger i toppen på allsvenskan är ju de som de här tre lagen kommer få kvala emot, och jag tror för några år sedan, 5 år sedan eller så, 3 år sedan kanske till och med, då vann ju handbollsligalagen alltid de här kvalmatcherna. Jag tror inte att det kommer vara så längre, för att de är, dels så är några lag i toppen på allsvenskan ganska bra om man jämför med botten på handbollsligan, men sen är det också någonting med att komma i liksom formtoppare som nu allsvenskan topplagen kommer vara, och dessutom i de här hallarna där folk är helt galna. Jag var ju då i Vikingehallen, Skånelas hemmahall, och tittade när Skånela tog emot Hammarby, och det är ju, det är tajt så in i helvete, det är liksom fullsatt och folk skriker och det är alldeles för hög musik och det är liksom, det blir en helt annan stämning i de hallarna, framförallt då i kvalmatcher på hemmaplan liksom, än vad det är i de här avslagna lite för stora arenorna som många handbollsligalag har. Man får inte alls det hemmatrycket i dem.
Nej, precis. Och också det här med, det är ju inte bara att spelarna kommer med en liten skjuts i ryggen från allsvenskan, utan ofta då blir det ju en typ av kraftsamling då, och intresset runt omkring har eventuellt ökat och ökat i och med att säsongen då har gått bättre och bättre, medan det kan ju nog vara motsatt, att jag hörde att Guif till exempel har snittar minus 250 i år från förra året.
Aj.
Alltså, även då att stämningsmässigt inte är lika bra, liksom härlig stämning på elitarenorna.
Det där går ju fort också med Guif. Det är svårt att vända det, för spelar de som de gör så då kommer inte folk. Och då blir det en jäkligt tydlig negativ spiral ganska snabbt. Och den hallen har ju all potential att vara härlig. Men jag håller med dig, Emil, att det, när man är på de här matcherna. Och det är ju även faktiskt så i Järkahallen med Hammarby. Det hade inte blivit samma sak kanske om de hade haft en hall för 3,5-4 tusen någon annanstans i Stockholm, vilket inte finns just nu, men om man hade byggt det. Så det är inte säkert att det blir samma tryck, för det blir ett våldsamt tryck i just Järkahallen. Och där kan man också hänga över räcket och prata med motståndarna som support också. Det bidrar ju.
Du, jag har en hälsning till dig förresten, Christian, kommer på nu.
Vad kul!
För när jag satt i Vikinghallen så satt jag precis nedanför Bajenklacken, vilket var kul, för att det är ju bra fräs på dem och sådär. Men det som hände då var att personen vi pratade om för några veckor sedan och refererade till som bibliotekarien, som jag hade sett på en bild ifrån Aranäs då. Han kom fram och samtalade lite, och han sa att ta med dig till Christian att jag fan inte är någon arkivarie, jag är bibliotekarie. Så nu vet du det också.
Ja, jag lär mig ständigt. Mm.
Jo, men och det jag skulle säga också var att jag tror att även om vissa handbollsspelare i allsvenskan, även i toppen där, är ganska tekniskt begränsade, så är det ju 3 jävligt luriga coacher, i alla fall på de platserna som ligger nu. Då kommer man få möta antingen Hammarby då med Patrik Fahlgren. Han är ju lurig, det får man ju lov att säga. Eller så får man möta Skånelag då med Jimmy Karlsson på bänken. En av mina ja, vad ska man säga? Jag gillar honom som tränare. Han kommer på väldigt många bra lösningar i de matcherna jag har sett. Och sen då på tredje kvalplats, där ligger ju just nu Stockens AMO. Jag hade inte velat möta Stocken i en sån man mot man duell över ett par matcher heller.
Nej, nej. Apropå det, eller apropå, vi har ju hyllat Jesper Östlund som en ja, tränartalang, antar jag att det kallas. Men också en som det pratas väldigt lite om är ju Jimmy Karlsson faktiskt, i och med att han, ja, jag antar att han har valt att vara kvar i Skåne då. Han är ju ja, bosatt i Märsta, med, kommer därifrån och har familj och barn och sådär. Mm. Men att jag är helt övertygad om att det är större elitklubbar som har velat värva honom. Och ja, han är ju år efter år i toppen av Allsvenskan med liksom ett Skånela helt utan förutsättningar för. Alltså, de värver ju inte in några stora spelare liksom, utan det är ju en ungdomsförening som
ja, ja, och levererar från de egna leden. Spelare år efter år efter år.
Ja, precis. Så att nej, han verkar väldigt duktig.
Är ju också en rätt ålder.
Ja, född 86.
Jajamän.
Har du spelat med mig?
Ja, har spelat mot mig. Mm. Men han har ju en väldigt fin uppsyn tycker jag också. Det är saker man ska ta med i beräknandet när man creddar en tränare. Han ser ut att tänka djupt när han står på bänken.
Mm. Mm. Vilka har de bästa uppsynerna i handbollsligan?
Det finns ju några olika kategorier där tycker jag. Jag är ju väldigt svag för Franzéns uppsyn. Jag tycker att han nästan med åren så här sjunker djupare och djupare ner. Han har ett sätt att liksom hålla handen för munnen så. Det är nästan så. Känner ni till den där statyn som sitter? Den heter Tänkaren, va? Eller något sånt.
Ja, just det.
Han sitter och lutar liksom hakan på handen. Så gör ju han fast stående på bänken. Det är jag väldigt svag för.
Ja. Jag tänker också att Franzén, jag har inte intervjuat alla handbollsliga tränare, men ganska många av dem. Jag tycker att han har nog det mest intressanta samtalet. Vi var ju i hans favoritkyrka i Göteborg och pratade.
Bara
och
det att ha en favoritkyrka är ju...
Ja, men precis, exakt. Men det är samtalet, och han har mycket sådana här grejer för sig som är vidskepliga och sånt där. Det tycker jag är kul, när man har sådana här konstiga grejer för sig. Så att jag, det var nog det mest intressanta samtalet jag har haft med någon handbollsliga tränare, tror jag.
Han får också väldigt mycket beröm av Oskar Bergendahl för sitt ledarskap när jag pratar med Oskar om honom, vilket vi inte gör jätteofta, men det.
Varje lugn så har vi ett litet segment,
men det har ju hänt då.
Men har Oskar pratat om, för han tog väl de till olika kyrkor, va? Efter när de är ute på matcher i Europa.
Det tror jag. Det gör jag, också, jag ska säga att det gör även Mikael Apelgren varje bortaresa och besökt vid nya kyrkor i Elverum. Men jag tror att det är väl så att precis, han försöker få in lite kultur när de är ute på sådana Europaresor, tror jag. Men också just som du säger, det här med att vidskeplighet, så är det väl något med att han går samma liksom promenadstråk inför varje match och lite sådana där grejer.
Det är kul.
Ja.
Tvåa på listan. Jag slänger ihop en spontan lista här nu. Jag vet inte om jag har något efter två, men det är ju Stian Tönnesen då. Jag tycker att han har fått det här, den här goa magen som bara gamla idrottare kan få. Man ser att magen har blivit lite stor, men den är också stenhård. Så att han kan liksom luta händerna på den. Så. Det gillar jag. Han kan använda den som ett litet stöd. Så.
Det har väl också, är inte Mirsa Petsikosa i HK Malmö-miljön också som någon slags ungdomsledare eller tränare, tror jag. Han har ju också utvecklat den typen av stenhårda, stinna mage.
Mycket glädjande.
Kanske är att Jörgen har väl också det, om man ska vara. Kanske inte en gammal idrottare i för sig. Men han är ju också där. Så det kanske är något i vattnet där i HK Malmö som man ska ha.
Ja, kanske är något i falafeln eller någonting.
Ja. Inte... Men är det inte Kenneth då?
Kenneth?
Mm. Andersson?
I SHE?
Ja, precis. Men han hjälper ju också Thomas.
Just det. Nej, ja, jo, men väl. Han... Han har ju ett excentriskt yttre, så vi gillar ju Kenneth, men inte uppsynsmässigt så, nej. Nej.
Okay.
Han var ju halvby ett tag också, så jag tyckte han var... Han gastade lite mer än tänkte efter.
Men det gör han inte längre på samma sätt?
Nej, så är det nog verkligen. Han har nog utvecklats väldigt mycket på det. Den fronten, tror jag.
Och Axnér är alldeles för snygg och polerad.
Ja, det är därför enkelt. Han har fått sin cred. Jag tror jag rundar av listan med en topp 2 helt enkelt.
Josef, har du någon?
Nej, inte så här på rak arm.
Det blir Franzén, Tönnesen och sen då Jimmy Karlsson, och så hoppas vi att han har ett handbollsliga lag inom kort. Och med de orden så tror jag att vi tackar för oss för idag och säger också extra stort tack till alla Patreons som ju hade ett härligt avsnitt förra veckan också. Signa upp er på www.patreon.com/avkast om ni vill bidra till att den här podden fortsätter göras. Tack som fan!
Tack så mycket! Hejdå! Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyd.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.